Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din skenskymning. Din skelande charlatan i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Nu sitter jag här och känner mig tom igen. Jag vet inte vad jag ska prata om. Och jag känner mig väldigt tom. Tom är nog rätt ord alltså. Men det är väldigt mysigt också att vara tom. Det är ju, ibland kan jag känna att bara jag accepterar att jag inte har någonting att säga, så dyker det upp en massa saker som jag faktiskt har att säga. Som till exempel att jag inte har någonting att säga och hur det känns och inte ha det. Det var någon som frågade mig häromdagen vad jag ville säga. Och det är ju inte så mycket som jag vill säga. Ibland dyker det upp idéer i mitt huvud om vad jag har lust att säga. Att jag har någonting jag tycker som jag vill förmedla. Men oftast så har jag ingenting som jag brinner för att berätta. Liksom. Det är bara det faktum att jag pratar nu. Men för att generalisera så måste jag ändå säga att den här perioden i mitt liv är en period som är väldigt fylld av en massa tvivel. Jag ska återkomma till det, men först ska jag bara säga, för att det är många nya lyssnare och jag måste säga vad det här är för någonting så att du inte blir rädd eller irriterad eller vad det är. Jag har alltså inget manus utan jag bara pratar och jag klipper inte bort någonting om det inte är någonting väldigt störande som dyker upp. Utan det jag säger, det hamnar på band och sen så lägger jag ut det. Jag kommer mycket sällan ihåg vad jag har sagt efter att jag är färdig. Och jag brukar ibland få frågan, vad var det för avsnitt när du pratade om ditten och datten? Och tråkigt nog måste jag då konstatera att jag minns nästan aldrig vad jag har pratat om i vilka specifika avsnitt. Det är det som gör att jag kan göra så här mycket som jag gör. Men målet med den här podden är alltså att hjälpa dig att somna. Och om du inte vill somna så kan du lyssna på den om du vill känna dig lite distraherad. Om du vill komma bort från vad det nu än är du vill komma bort från. Det är en liten rymning kan man säga. En liten miniflykt kanske. Och jag anstränger mig inte för att vara rolig eller tråkig. Utan jag pratar utifrån där jag är precis just nu. Och då blir det oftast sövande. Det är i alla fall det som är min arbetsmetod. Jo, jag skulle säga det att så välkommen om du är ny alltså. Det jag skulle säga var att jag tvivlar mycket på mig själv i den här fasen, i den här perioden. Det är någonting med våren, jag vet inte vad det är. Den blottlägger så mycket skevt och rankt. Och jag känner ofta att nu sjunger det väl ändå på sista versen det här jag håller på med. Nu kommer de väl snart att märka att det här ju inte är någonting egentligen liksom. Och det här är inte att jag håller på, det behövs inte, du behöver inte skriva till mig och säga jo, jag tror på dig och så. För att jag vet ju att det här bara är hjärnspöken. Jag är väldigt tacksam för alla mejl och alla DMs jag får, vill jag bara skjuta in. Men jag går inte med hoven här, som man säger. Det här är inget futilt försök att skapa engagemang. För den här podden är liksom själva motsatsen till det. Det är inte meningen att du ska känna dig nödgad och reagera på grejer. Jag följer ju en del andra poddar och deras olika diskussionsforum på till exempel Facebook. Och då finns det ju ibland, då ställs det ibland frågor. Vad tyckte du om dagens avsnitt och sådana saker? Det kommer jag aldrig att lägga ut i Somna med Henrik-gruppen på Facebook. För jag vill inte att någon ska känna sig tvingad att tycka till om den här podden. Eftersom många somnar redan efter 10-20 minuter. Medan andra lyssnar på hela avsnitten. Jag har varit och klippt mig idag. Och det blev bra. Jag blev nöjd. Det är väldigt avrakat på sidorna. Och det vill ju jag ha. Men jag har svårt att träffa frisörer som vill göra detta med mig. Ofta brukar det bli lite som en liten halvmesyr där det blir nästan helt rakat på sidorna. Och så vågar inte jag vara ihärdig, för jag tänker att de vet väl bättre än jag. Liksom. De vet ju bättre än jag vad som är snyggt. Men idag så var jag helt enkelt bestämd hur jag ville att det skulle vara. Och det är någonting med att jag känner mig ren när jag tar bort håret på sidorna. Jag har ju så himla lockigt och spretigt och tunt hår. Någon lyssnare, tittare, har någon gång jämfört mitt hår med ankfjun. Och det ligger mycket i det. Som gulligt litet nyfött ankfjun. Sådant är mitt hår. Och när det växer bara lite grann så blir det väldigt flygigt. Och med åldern blir det också tunnare och tunnare. Vilket gör att jag låter det oftast växa alldeles för länge. För jag drar mig för att gå till frisören. Och ju längre tiden går, desto mer skäms jag över att jag inte har gått förut. Och så blir det någon cirkel liksom. Och jag... Men nu gick jag i alla fall dit. Och det blev ju som... Jag är jättenöjd. Nina tycker inte så mycket om det. Hon gillar inte när jag är helt rakad på sidorna. Hon tycker jag ska vara... Ha lite mer längd på sidorna. Men det är ju faktiskt inte hennes hår utan det är ju mitt. Och jag tycker om känslan för jag upplever att mitt lilla ansikte får lite struktur och karaktär när det inte är omgärdat av hår. Jag har en fantasi som jag har förverkligat ett antal gånger. Och det är att jag vara helt skallig. Och nu vet jag att det är några sådana som rycker till liksom. För skallighet är verkligen laddat. Men och första gången jag var skallig, då gick jag scenskolan. Då var jag 22 eller något. Och då var det helt okej att vara skallig. För då hade jag ganska mörka ögonbryn. Vilket skapade, jag såg söt ut liksom. Det finns faktiskt en film på mig när jag är skallig på scenskolan på min YouTube-kanal. Filmen heter Natten då jag ifrågasatte allt, tror jag. Om du vill se hur jag såg ut. Jag var ganska gullig liksom. Men med åren har ju mina ögonbryn blivit alldeles kritvita så de syns ju nästan inte. Och det gör att när jag rakar av mig håret då ser jag sjuk ut. Och det är inte så snyggt. På mig alltså. Men jag är fortfarande väldigt lockad av tanken på att vara helt bar på huvudet. Dels för att jag slipper ha konfronteras med det där tunna, flygiga, nästan mjöl. Det är nästan som när man öppnar en mjölpåse, du vet att det är alltid något mjöl som flyger ut. Undrar varför det är så för övrigt. När man köper en mjölpåse i butiken så är det alltid lite mjöl som typ är på utsidan av påsen och så tror man att påsen läcker. Och sen när man öppnar en mjölpåse, oavsett om det bara är lite kvar i botten, så är det alltid lite mjöl som kommer ut på bänken eller bordet. Det är som att det är omöjligt att hålla 100% av mjölet kvar i påsen. Lite så är mitt hår. Det bara flyger omkring liksom och har ingen struktur eller karaktär. Det har varit min önskan hela mitt liv att ha tjockt hår. Hår som man liksom kan skrubba ett golv med. Men det är ingen i min familj som har det. I alla fall så har jag alltid varit väldigt lockad av det där att kunna liksom bara ta bort det. För då slipper jag konfronteras med det där att jag inte är nöjd med mitt hår. Och samtidigt så kan jag känna att det finns någonting asketiskt och tilltalande. Någonting lite munkförhöjt över det där att vara skallig. Men varje gång som jag har gjort det, utom den där första gången då på scenskolan, så har jag blivit väldigt missnöjd och jag har sett bilder på mig själv och att jag ser ju inte frisk ut. Och sen har jag det är också någonting med min ansiktsform. Jag har ju så himla litet huvud. Det är en maskör som heter Love Larsson som en gång har sagt till mig att mitt ansikte är det minsta han någonsin har lagt mask på. Och det, innan du nu rusar iväg och tycker att det var elakt sagt, så vill jag bara säga att så uppfattar jag det inte. Det var sas i väldigt kamratliga ordalag. Men jag har ju ofta då längtat efter ett stort ansikte och tjockt hår. Men vad ska man med ett stort ansikte på ett litet huvud? Det blir bara konstigt då. De gångerna jag har rakat av mig håret har varit situationer där... nu ringer min mamma. Jag får ta det sen. För nu spelar jag ju in Somna med Henrik. Med dig, Somna. Då kan jag inte prata. Jo, de gångerna jag har rakat av mig håret tidigare, det är väl en 4-5 gånger i mitt liv, så har det varit i sammanhang när jag... Det är två olika sorters sammanhang. Sammanhang ett, jag har gjort en roll där jag har haft en viss hårfärg eller en viss frisyr och vill bli av med den bara. Då har avrakningen av håret spelat dubbla roller. Dels en praktisk sådan att bli av med en besvärlig hårfärg. Jag var till exempel helt svarthårig i en roll. Och då när jag skulle färga tillbaka det till blont, som är min originalfärg, då blev det rött. Och då rakade jag av alltihop, för det orkar jag inte hålla på. Eller det blev inte rött, det blev typ så här orange-gult. Alltså det blev en... jag såg ut som att jag var med i det här bandet Prodigy. Eller så här, någon sån här 90-tals techno-band. I alla fall, så då rakade jag av med det. En annan gång så gjorde jag en roll och då hade jag rosa hår. Och då när den rollen var klar så rakade jag av med det håret också. Det är lättare liksom än att vänta på att utväxten ska ta hand om saken. Liksom. Så det var det. Sen andra gången jag har gjort det har varit för att det har gått för lång tid mellan frisörbesöken. Att jag har skjutit på det och skjutit på det och till slut så skäms jag så mycket att jag inte vågar gå till frisören. För jag känner att vissa gånger när jag har gått dit så har jag liksom inte vågat titta den i ögonen. För att jag känner att du får reda i det här böset, det är liksom inte värt det för dig. Och då har jag istället då tagit den billiga vägen ut och bara rakat av alltihop själv med en trimmer. Och nu den senaste tiden så har jag låtit det gå för långt mellan frisörer och sen har jag inte vågat riktigt. Och då har jag gått till, vad heter det, cutters. Och så har jag gjort själv också. Och det blir inte bra. Alltså förlåt cutters, men nu har jag klippt mig där två gånger. Och det blir helt enkelt väldigt, väldigt dåligt. Och jag menar nu inte, det här är ingen konsumentrådgivningspodd. Så det är möjligt att jag har besökt bara haft oturen att besöka två frisörer som inte har fungerat så bra. Men det blir helt enkelt väldigt dåligt för det finns inte tid eller tror jag kanske utbildning. Men vad vet jag. Men nu har jag då igen bestämt mig för att ta upp det här med att faktiskt ta hand om mitt hår. Och gud, vilken ointressant diskussion. Eller det är ju ingen diskussion, det är ju jag som pratar och du som lyssnar. Men jag gillar ju det är intressant det där vad det är som gör att det är så tilltalande med att vara helt rakad på huvudet. Vad är det som appellerar hos mig? Vad är det väcker i mig? Jag gillar ju inte när jag har som lite stubb. Det har jag på den där YouTube-filmen. Då har jag lite stubb. Jag spelar en roll då. Det var första gången jag var skallig. Och då tyckte jag ju att det var jättekult. Jag är så gullig. Förlåt, om jag får man säga så om sig själv. Men jag är ju så dum och gullig. Man var ju det förr i tiden. Dum och gullig. Nu är jag smart och grotesk istället. Jag menar inte allvar, Somna. Men däremot har jag ägnat en väldig massa tid åt att tvivla på mig själv. Jag upplever att jag står still just nu. Okej, nu är jag ju extra, nu är jag ju väldigt frispråkig då. Jag vill till att börja med säga att det här är inte något som är, jag försöker inte lasta något på dig, Somna. Jag vill inte att du ska tycka synd om mig eller så. För jag är i grund och botten extremt lycklig i den mån jag vågar säga det. Därför att man jinxar ju hela skiten när man säger så. Men ja, jag mår ju väldigt bra om jag ser till det stora hela. Men jag upplever att jag står still. Det här händer ofta i mitt liv. Kanske framförallt på vårarna. Det ihop med en väldigt trötthet. Alltså jag känner mig otroligt trött. Brukar du göra det på vårarna somna? Alltså det är ju någonting när man bor i Sverige. De här vinter, det här vi kallar för vinterhalvåret. Det är så hemskt att det är ett halvår som vi tillskriver vintern liksom. Och att det är någonting med hur man liksom går med huvudet sänkt. Som om man var jagad eller försökte gömma sitt ansikte från andra under det här halvåret. Man rusar helt enkelt med blicken i marken genom hela det här mörkret och böset. Och sen när solen börjar titta fram så upptäcker man hur mycket det här har, hur mycket man har ansträngt sig liksom för att få det att, för att få dagarna att gå ihop på något vis. Och då kan jag känna ibland att jag undrar om inte det egentligen vore bättre att bo någon annanstans. Jag har ju alltid tyckt att de här som bara drar för att de typ måste bort lite grann och så. Jag har alltid tyckt att det är så. Vad är det man försöker fly från? Ofta tycker jag att det är, ja men vi har det så jobbigt i vårt förhållande så vi vill liksom hitta på något annat så att vi bryter upp lite där vi får äta på restaurang och känna att vi får lite guldkant på tillvaron. Jag har alltid lite snörpt, lite föraktfullt på munnen åt det där. För att jag alltid tänkt att jag har alltid slagit mig lite för bröstet och tänkt att så där har jag aldrig känt själv. Jag har aldrig känt att nu måste jag lämna landet för att bli lycklig. Tvärtom skulle jag säga. Jag ogillar ju att resa. Jag har ingenting emot att vara på andra platser. Det är själva förflyttningen som jag tycker är fruktansvärt jobbig och obehaglig och tråkig och irriterande, och det väcker mina liksom värsta sidor. Men jag trivs ju på andra platser. Och jag är väldigt snabb att göra mig hemmastad på nya platser. Men det är någonting med det där att packa sin väska. Att lägga grejer, att lägga sitt liv i varierande mängd i en väska och ta med den in bland andra människor och trängas och visa upp olika reshandlingar. I förekommande fall tränga in sig i en liten ståltub och pressa sig själv fram i 800 km i timmen upp i luften. Det är ju en absurd ihopträngd med andra människor och barn som gråter och folk som hostar och människor som fäller bak stolen i ansiktet på en som man spiller ut kaffe i sätet då. Alltså jag har ingenting, eller så här, jag säger inte nej till resande, för jag inser ju att jag måste resa för att komma till andra platser och jag vill gärna vara på andra platser. Men jag säger det rent ut nu somna, att om det fanns ett sätt att teleportera sig, då hade jag gjort det. Även om det kostade tusentals kronor mer. Jag hade väl gjort det mer sällan då. Och så hade jag, eller vadå? Det går inte att göra någonting mer sällan än vad jag gör just nu. Men vi ska faktiskt resa bort med familjen. Snart. Så då ska jag återigen ut på vägarna. Och jag åker ju omkring en del nu när jag gör vandra med Henrik. Och jag tycker ju att det är jätteroligt och trivsamt och stimulerande, men jag avskyr själva resandet. Att sitta på det där tåget. Jag åkte till Malmö förra veckan, bara ner, gjorde vandra med Henrik och sen åkte jag upp samma dag. Och när jag kom hem då kände jag att nu sätter jag mig inte på ett enda tåg mer i hela mitt liv. Men det kommer jag att göra, för jag ska ju åka till fler ställen och spela in. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg varför jag började berätta om det här. Jag har ett nytt sorts ljus här inne också i Äventyrsvargen idag. Jag har ju lampor som jag kan ställa ljuset själv. Och idag, jag tror att det hette stämningsfull skymning. Det var därför jag sa skymning i början, för det sa jag va? Det är inte så mycket skymning, det är mer myrkryp i luften framför en. Har du varit med om det, Somna, när det är så pass skumt att luften framför en ser pixlig ut? Alltså ser ut som lite dålig bildkvalitet, gammal tv-bild. Det pixliga skumrasket liksom. Eller är det bara jag som upplever det så? När man når under en viss ljusnivå så blir ljuset pixligt. Alltså man kan se partiklarna som bygger upp bilden. Det blir lite som ett gammaldags tv-spel eller en lite äldre tv-bild. När det blir riktigt skumt så är det nästan som ett sånt där gammalt Nintendo 8-bitars. Jag har också tråkigt. Jag upplever att jag bara vill arbeta. Och när det är slut på jobb för dagen. Som nu till exempel när jag är klar med det här avsnittet och så kommer jag att bearbeta det. Jag kommer att summera avsnittet med en programvara och sen kommer jag göra avsnittsgrafik. Och sen kommer jag att lägga ut det, schemalägga avsnittet så att det ligger där. Men sen är avsnittet klart. Och då kan jag känna, det finns ju massor att göra förstås. Vi har ju ett hus och sådär. Så jag skulle väl kunna dammsuga och sådär. Och jag har faktiskt, för att jag, just eftersom jag får så tråkigt när jag får slut på saker att göra. Så har jag har en avprickningslista där det står att jag måste göra någonting som inte är disken eller köket. För det är mitt ansvar. Jag har hand om disken och köket hemma. Och Nina har hand om tvätten. Jag har ju berättat om det här förut. Jag tycker Nina har dragit en vinstlott för att man tvättar inte alls lika ofta som man plockar in och ut diskmaskinen och torkar av bord och diskbänk och sånt. Men hon vill inte byta. Och jag känner väl lite att jag kanske ändå trivs med att det är jag som gör det. För att Nina till exempel, jag har inte körkort så Nina tar hand om allt som rör bilen. Och det är ju så himla mycket med bilen. Hela tiden. Och jag har inte ens behövt tänka på det. Så det är någonting med det där. Att jag känner att jag ändå, då har jag någonting som jag gör. Ja, så då har jag gjort det. Men sen då? Och sen så kommer vår dotter hem från skolan och sen så, och då fixar jag lite mellanmål till henne. Eller så har Nina redan gjort det och ställt in i kylen. Då blir jag alltid väldigt irriterad. För då känner jag mig dålig. För att Nina har hunnit före mig. Och det gör de ganska ofta. Och naturligtvis så tycker ju våran dotter också bäst om mammas mellanmål. Eller mammas mat överhuvudtaget. Jag har fått höra att jag är väldigt dålig på att laga mat och att jag helst ska hålla mig borta från det. Och det är ju sårande förstås. Men det är också jätteskönt. Det kan jag bara säga. Ni vet ju att jag kan ju inte. Så kan jag bara lyfta händerna. När jag inte orkar skiva gurka liksom. Nej, men jag är inte så dålig på att laga mat faktiskt. Men jag är väl... Jag är liksom lite otålig, tror jag. Och då blir det slarvigt. Och då brukar jag få tråkigt då. Och sen så försöker jag summera. Är det så att jag gör för lite på dagarna? Liksom? Är det så att jag har för lite att göra? Och så tänker jag tillbaka på vad jag har gjort då. Och då är det ju så att man hissnar själv över vad jag faktiskt har gjort. Att jag har ju sammanställt kanske under en bra dag så gör jag ju kanske 4 timmar innehåll. Alltså färdigt innehåll. För mina sociala medier och för YouTube och mina olika poddar. Det är 4 timmar färdigt material per dag. Och det är ju mer än vad någon annan typ ägnar sig åt. Förlåt att jag sticker ut hakan lite här, men det är faktiskt helt galet. Och det är för att jag har hittat en metod som fungerar bra för mig. Så varför har jag ändå då känslan av att jag inte har gjort någonting? Att min dag inte är klar, att jag inte har uppfyllt vad det nu än är. Och då har jag alltid svårt att sova när det är så. För att det känns som att jag inte är klar. Jag ligger och vrider och vänder på mig och det är väldigt svårt att till exempel inte gå upp och skriva ner en idé jag får på någonting nytt jag ska göra. Eller... Och det där inser jag ju inte är bra. Jag tänker också att det är ett symptom på... Dels tror jag att det är en kombination... Jag tror att det ett av skälen är... Nu blir det introvert här och förlåt mig somna. Men ett av skälen är att det faktiskt är som... Jag har som lite att göra. I den bemärkelsen att det är lätt för mig att göra de här 4 timmarna innehåll på en dag. Det är inte 4 timmar varje dag ska jag säga heller. Ibland är det bara 1 timme. Men bara det liksom. Men det är lätt för mig eftersom jag har satt upp regler för mitt eget skapande som är väldigt tillåtande. Jag har ingen jättesträng idé om vad det är jag ska producera. Och det gör ju att det är ganska lätt. Jag har ingen jätteprestationsångest. Oftast, ibland har jag det, men det gäller oftast när jag ska göra helt nya saker. Så det är väl ett av skälen, att jag faktiskt inte riktigt är trött. Ett annat skäl är att jag har varit sämre på att träna under det så kallade vinterhalvåret. Det är verkligen... Jag är mycket sämre på det där när det är vinter än när det är sommar. Av förklarliga skäl. Det är jättetråkigt att ens gå utanför dörren om man inte måste det. Som jag ju inte måste då eftersom jag har mitt jobb här hemma. Och då jag märker att när jag inte arbetar med kroppen så blir jag frustrerad och otålig och rastlös. Ett annat skäl är ju att det händer nya saker hela tiden i världen. Och att vi som mänsklighet betraktar det väldigt medvetna om allt som händer hela tiden. Och det väcker ju en massa känslor, nya känslor i mig nästan varje dag. Jag blir upprörd över någonting. Jag blir skrämd av någonting. Jag blir glad och förväntansfull av saker. Och det påverkar ju också såklart. Så det som hjälper, det är att jag tränar och att jag mediterar. Det är de 2 sakerna som hjälper. Och ändå är det jag drar mig för att göra. Fast jag vet att det hjälper. Är inte det konstigt? Varför är vi så dubbla? Varför vill vi inte göra det vi vet fungerar? Ja, så att jag vet nu, för jag har redan gjort hushållssysslorna idag. Det är klart att jag skulle kunna fortsätta. Det finns massa grejer kvar. Jag skulle behöva rensa i garaget till exempel. Ja, nej. Jag inser nu när jag pratar att det är ju det enda. Jag menar, jag har tid över. Förstå vilken lyx. Jag har tid och kraft och energi över när min arbetsdag är slut. Hur många människor, Henrik, tror du det är förunnat? Hur många människor tror du kommer hem från sitt jobb och känner att de har mer att ge? Det är verkligen inte alla, Henrik. Din överprivilegierade lilla snoffs. Jag är en överprivilegierad liten snoffsfarbror. Det är vad jag är. Ja, då får jag väl gå ut och städa i garaget då. Buhu, stackars mig. Svälter folket, har de inte kakor? Det där var en myt att hon sa det. Marie Antoinette har jag läst. Det stämmer inte att hon sa så. Det är något som hennes motståndare i efterhand har hittat på att hon har sagt. Och det tycker jag, det känns väl helt riktigt. Det känns ju så otroligt tillspetsat att säga så. Lite grann som staten, det är jag. Vem var det som sa det? Det var ju någon gammal romersk kejsare, va? Det är också någon sån här, det är en sak som man tänker är, eller tärningen är kastad. Jag kom, jag såg, jag segrade. Caesar, va? Eller någon annan romare. Jag tänker sådana där citat, de är ju alltid så otroligt tillspetsade. Oddsen är väl ganska höga att att det där är någonting som har tillskrivits citatsägaren i efterhand. Jag hade ju en Instagram tradition ett tag där jag la ut oinspirerande citat som jag tyckte var ganska roligt. Kanske jag ska ta upp den igen. Det blev inte så populärt. Folk tyckte väl att det var lite för studentikost. Det kanske det var också. Men jag hade då hittade på olika oinspirerade citat som av olika anledningar då i fiktionen hade förevigats. Som att typ Kleopatra, så var ett citat, great fucking kö. Liksom, det är ganska roligt att någon Winston Churchill liksom, eller lossna då jävla spik, Mark Twain. För då måste jag ha sagt det någon gång, speciellt om det är väldigt generiska citat som till exempel flytta dig eller aj eller ta bort den först innan du lyfter på den där. Alltså, eller nu kommer jag ju inte in här borta. Alltså sådana där helt absurda. Det är inte absurda, men varför har det tecknats ner? Och varför återges det? Och då var min undertext var liksom, han måste ju ha sagt det någon gång. Jag är väldigt fascinerad och väldigt lockad av det där att även förr i tiden så hände helt menlösa generiska saker 99,9% av tiden. När vi tänker på det förflutna, när vi tänker på historiska personer och historiska händelser, så är det som att vi tittar på det genom ett förstoringsglas och det är väldigt utvalt vad det är vi ser. Såklart, eftersom det är ju det som har nedtecknats och det är det som har gått till den så kallade historien. Men i själva verket är ju historien bara en massa nu som inte längre är nu. Och det vi kallar för vardag var ju precis lika förekommande på medeltiden som det är nu. Alltså det hände ju under Jeanne d'Arcs 99,999% av Jeanne d'Arcs tillvaro var ju förmodligen otroligt vardaglig, menar jag. Hon men när vi tänker på henne så tänker vi på den här heroiska, rustningsklädda Guds budbärare liksom, som rusade mot engelsmännen. Att det är någon Och då blir det hela hennes persona, hela hennes liv. När man tänker på kung Henrik den åttonde, så ser man ju bara en kolerisk, vansinnig människa som hugger huvudet av sina fruar på löpande band. Men naturligtvis, så när kung Henrik den åttonde vaknade, så kunde han ibland känna att han hade en fis på gång, och så vände han sig i sängen och släppte ut den. Liksom. Eller att han, det kanske inte var generiskt nog, det kanske passar jättebra som bild på en medeltida kung. Men okej, så säg att han, eller han kanske inte var medeltida, Henrik den åttonde. Han var 1600-tal. Ja, men säg Magnus Ladulås liksom. Jag menar, det är också det att vi minns ju bara personer som har haft olika positioner i samhället och varit titelbärare av olika slag. Vi tänker ju aldrig på de miljontals människor som rörde sig genom samhället och som inte hade någon roll att spela, en historiebärande roll. Men ändå var en människa som uppbar kontext i den världen. Liksom. Hon, Karin Månsdotter, som blev drottning ett tag, som var en vanlig ofrälse. Det var väl innan folk adlades till höger och vänster. Hon var ju jobbade på en krog. Hon var någon som krogpiga. En ölskänka. Eller vad man säger. Och så blev hon ihop med Gustav Vasas son, vad hette han? Kung Erik. Och kung Erik blev kär i henne, jättekär i henne, och så blev hon drottning och så. Ja, och då tänker man ju bara på det. Hon var så enkel och sen blev hon kunglig. Och sen blev han galen och hon spärrades in. Och så tänker man på dem i sådana där höviska, högtidliga marmorblock liksom, när man tittar tillbaka på deras liv. Men naturligtvis så var ju den största portionen av deras liv en väldig massa förflyttningar, frågeställningar, små logistiska problem. Alltså inte som hur ska vi göra truppförflyttningar, jag menar inte sånt, utan inte sån logistik, utan nu ser jag att det kommer en person gående där från det hörnet där. Då måste jag gå längs den här vägen för att inte krocka med den personen. Det är också logistik, även om den är väldigt vardaglig. Det måste ju ha hänt hur många gånger som helst att Karin Månsdotter. Man säger Månsdotter för man tänker på månen. Men det är ju, hennes pappa heter ju Måns. Karin Månsdotter tittar upp och säger, va? Alltså inte kanske va, men hon måste ju ha gett uttryck för att hon inte uppfattar riktigt vad den där andra sa. Det måste ju ha hänt när man tänker på den mänskliga historien. Och så ser man alla de här bevingade citaten som bara avlöser varandra. Som man tänker på människorna från det förflutna som en samling väldigt välformulerade, kloka, högtidliga, artiga varelser. Men det var väl då precis som nu att 90% av tiden så säger man va mot varandra. Alltså jag kan inte tänka mig att jag och min familj är liksom några avarter i det avseendet. Att det vanligaste ordet vi säger här hemma, det är ju va. För man är i olika rum och skriker till varandra. Och olika våningar. Och det är ofta behäftat med sån irritation också. Jag blir ofta så otroligt irriterad när ingen hör vad jag säger. Och då brukar jag inte svara. Om jag säger någonting, ropar till Nina. Om jag är på övervåningen så ropar jag ner till Nina. Har du hämtat posten idag? Och då säger hon, va? Och då blir jag jätteirriterad för att hon inte hör. Och då vägrar jag upprepa mig. Och då skriker hon, va? Ännu högre, argt liksom. För att hon vet ju att jag blir sur då när hon inte hör vad jag säger. Så det här måste ju ha hänt Erik den 14 och Karin Månsdotter också. Va? Va? Så man skulle klippa ihop ett collage av det vanligaste ordet i mänsklighetens historia. Alltså det finns ju. Det finns ju ett ord som är det vanligaste ordet. Jag menar inte att det är jag menar inte att det är samma på alla språk, men betydelsen måste ju vara detsamma. Och det måste vara det vanligaste ordet i mänsklighetens historia. Vad tror du det kan vara? Alltså jag har inget svar, jag bara fantiserar. Vad är det ord som på olika språk men med samma betydelse har sagts oftast sedan människan blev människa? Jag har ett ord som jag tror är det vanligaste ordet. Man skulle kunna säga va, liksom att man på något sätt ger uttryck för att man inte hör vad den andra säger. Men jag tror tyvärr inte att det är det ordet, även om det hade varit väldigt kul, för det blir så talande liksom. En hel art av människoapor som inte hör vad de andra säger. Om man skulle snabbspola historien och göra ett sammandrag av den vanligaste orden, så är det liksom missförstånd och misskommunikation som är det som är signifikant och våran arts särprägel. Men jag tror inte att det är det. Jag tror att det är ordet mamma faktiskt. Det måste ju vara det ord som har sagts flest gånger i mänsklighetens historia. Därför att det är det första ordet som man ju ofta lär sig. Och jag tror också att det är det första ordet som, det här har jag läst någonstans, att det finns språkforskningsteorier om det. Att de första orden, alltså världens äldsta ord, är ordet för föräldern. Och att det är lika på nästan alla språk. Mama. Dada. Och att det är ju liksom de första ljuden som ett människobarn lär sig ljuda. Och att det då har blivit synonymt med namnet på föräldrarna. Titeln på föräldrarna. Mamma och pappa. Därför att det är två stycken ljud bara. Ma och pa eller da. Ba eller baba. Pappa, mamma. Ja, visst är det rart på något sätt. Jag tror att det är faktiskt det ord som har sagts oftast. Men jag kanske tänker helt fel. Vad tror du? Finns det något annat ord som jag missar? Någon bubblare liksom? Något ord som känns... Ja, just det. Men jag tror att ordet va, eller någonting som motsvarar va, det är också vanligt alltså. Jag tror ju under våra liv så använder vi ju det ordet minst en gång per dag. Och det är så bra, för att det bästa som har hänt oss med teknikens framsteg är att vi, när vi skaffade Google-assistenter hemma. Och därför där kan man ju säga så här till Google då, att den ska ropa någonting till de andra enheterna i huset. Och vi har ju en, jag har en i mitt rum och en i köket. Och om Nina är i köket, eller jag är i köket och Nina är i mitt rum, eller om jag är i mitt rum och Nina är i köket, så kan jag säga så här till Google att ropa, och då säger rösten, vad vill du att jag ska ropa? Och då kan jag säga, har du hämtat in posten idag? Och då låter det pop, 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 och sen spelas min röst upp där nere. Men då vägrar Nina att använda Google, för hon, eller, och det har hon faktiskt rätt i. Google hör inte alltid kvinnoröster. Är inte det helt galet? Jag har hört fler berätta om detta. Det är som att Google-assistenten är liksom inte gillar Nina. Hon svarar alltid när jag pratar, men inte när min dotter eller när Nina pratar. Hon hör inte, inom citattecken. Ibland tänker jag att det har att göra med... Alltså, vad kallar man det för? Tonarten. Att Google lyssnar frekvent på en tonart som är lägre liksom, än vad Nina och våran dotter använder. Men så då svarar hon alltid med sin egen vanliga röst och då får jag ju alltid lyssna. Men jag brukar faktiskt höra. Jag tror jag har bäst hörsel i hela familjen. Men jag kan bedra mig. Va? Det är ganska fint ändå om man tittar tillbaka på våra 200 000 år som art. 300 000 år kanske. Och snabbspolar sig med ofantlig hastighet genom, men ändå kan liksom lösryckta ord. För att få en bild av vilka vi är. Så är vi folk som inte hör och som inte förstår varann. Men också ropa på våra föräldrar. Eller säger till våra barn att vi är deras föräldrar. Finns det någonting annat om vi tänker så här, motsatsen till kommunikationssvårigheter? Om vi säger det, de gångerna vi överkommer dem och liksom samverkar och dansar och skapar ihop. Jag har så svårt att säga ett ord som summerar det. Alltså om vi tänker det där att röra sig ihop i en grupp. Att röra sig till musik eller till en rytm tillsammans känns ju som någonting otroligt ursprungligt liksom. Och att det finns ju forskning, det här var många år sedan jag läste så jag kan ha fel då, men det finns forskning över att när vi rör oss i grupp till en takt så frisätts endorfiner som inte frisätts när vi dansar själva liksom. När vi dansar i grupp eller gymmar i grupp eller vad vi nu gör så frisätts någonting som inte frisätts när vi är ensam och gör samma sak. Men finns det något ord som skulle kunna summera den kraften? Alltså jag tänker som en motverkan mot så vi inte bara blir sådana som inte förstår varann. Utan vi är ju också väldigt duktiga på att faktiskt förstå varann trots att vi kommer från olika förutsättningar. Men det finns inte riktigt något ord som summerar den kraften i oss. Jag förstår dig. Det tror jag inte har sagts över. Den ligger nog inte ens på topp 100. Kanske ordet ja. På olika språk då. Ja och nej. Måste ju vara vanliga. Ett ord som är extremt ovanligt tror jag i mänsklighetens historia. Det är ordet Philadelphia ostpåläggsbaserat. Det är ju ett sammansatt ord som ligger väldigt långt ner på listan. Säkert inte ens på, jag tror att den kanske ligger på topp 15, 16 kanske. Ett annat ord är ju Ronja Rövardottersk någonting. Den här smörgåsen är väldigt Ronja Rövardottersk. Alltså, vild och otämjd. Har du ätit en vild och otämjd smörgås någon gång? Nu blir jag plötsligt väldigt sugen på en vild och otämjd smörgås. Jag hade, alltså det var så fint. Det var ju en dålig tid i mitt liv, men när jag var under något år när jag var programledare på SVT så spelade vi in i Värtahamnen. Och då åkte jag alltid tunnelbana till Gärdet. Så klev jag av där. Och där fanns alltid en sån mack-kiosk typ. Det var baguetter med massa göttet i. Och då hade jag aldrig ätit frukost. Så jag kom alltid där och typ vid 8-9. Och var jättehungrig. Och så och började jag alltid dagen med en jättestor tonfiskbaguette. Och det var ju, det sköt ju upp mitt socker upp i topp. Så sen var jag ju helt spidad och sen blev jag ashungrig framåt lunch igen. Så det var väl kanske inte ur någon typ av hålla energin i samma skick hela dagen perspektiv var det kanske dåligt. Men det var så otroligt gott minns jag. Att komma där helt oäten och köpa den där. Ibland var det kö. Det var liksom innan man gick ut från tunnelbanan så var det sådär. Då minns jag hur jag liksom skyndade med armbågade mig fram för att få tag i en sån tonfiskbaguette, vitt bröd. Och sen så åt jag den i den långa korridoren ut från Gärdets tunnelbanestation. Och speciellt när det var sommar eller vår så var det liksom en otroligt spännande känsla. TV var fortfarande också liksom lockande och legendomsusat och exotiskt för mig. Jag var fortfarande mallig och stolt över att jag hade ett passerkort som släppte in mig i studion och sånt där. Jag var mallig. Och jag var ju ett barn. Det här var kanske 2002. Det var en vild och otämjd smörgås. Väldigt Ronja Rövardottersk. Jag sa Ronja Rövardottersk inte för att det har blivit en Netflix-serie, utan för att framför mig nu när jag sitter och pratar så står Tage Danielssons fotobok När Ronja Rövardotter blev film, som han gav ut i samband med att filmen släpptes 1986 eller när det var. Jag var och såg den på bio, den filmen. Jag minns var jag satt i biosalongen i Falun med pappa och mamma och några av syskonen. Eller det kanske bara var mamma förresten. Eller bara pappa. Nej, det var nog inte båda. Det känns helt orealistiskt. Jag har varit på bio med de två en enda gång. Och det var i vuxen ålder. När de hade en extra visning av prinsessan Mononoke på Hötorgsbiografen. Då gick vi och såg den tillsammans. Jag och pappa och mamma bara. Men nej, det här var nog mamma med. Kanske att vi hade någon kompis med också. Och då såg jag den. Och sen blev jag ju jättekär i Ronja Rövardotter. Och det blev alla i min klass, minns jag. Och sen började jag leka. Jag var ju 11, så det var ju lite för sent för mig att leka. Men jag lekte. Fast jag inte berättade för någon. Jag lekte att jag var med i den, att de skulle göra en tvåa. Och att jag, Ronja och Birk, skulle hitta mig i mossan. Och liksom ta hand om mig. Jag skulle vara sårad, skadad. De skulle vårda mig i björngrottan. Ja, jag var djupt tagen liksom. Och en av anledningarna till att jag var djupt tagen var att Tage Danielsson gav ut den här boken. För min pappa lånade hem den från sitt bibliotek flera gånger och jag läste den om och om igen, och sen var den tvungen att lämnas tillbaka och sen lånade jag den igen. Jag tror att jag lånade den på omlån typ flera hundra gånger. Pappa tog hem den. Jag ha tyckt det varit jätte... Jag vet inte, han... Ibland upplever jag att han tyckte det var lite jobbigt att jag hade liksom fetischer när jag ville ha en viss sorts bok flera gånger om. Jag hade en samma fas med Conan Doyle, alltså om Sherlock Holmes. Då ville jag att han skulle låna hem dem om och om igen. För man fick ju inte ha dem så länge. Och när man är liten vill man ju läsa någonting flera hundra gånger. Så just den här boken om Ronja Rövardotter som blev film, den har jag läst flera hundra gånger. Och det var som liten alltså. Då blev jag medveten om att man kunde jobba med att göra film. Alltså att det som hade berört mig så mycket, den här filmen som väckte en sån längtan, en sån sensucht i mig. En längtan och en bitterljuv känsla i bröstet av att vilja tillhöra den där världen som man så blev så berörd av. Det var människor som arbetade med att göra den verklighet. Göra den till verklighet. Människor som sminkade och satte ljus och tog upp ljud och filmade och skådespelare. Så det var när jag läste den boken som jag bestämde mig för att bli det jag blev sen, skådespelare. Och Sen var jag ute med min dotter i Gamla stan för 1 eller 2 år sedan. Och så såg jag den här boken i skyltfönstret i en leksaksaffär. Och så gick jag in och köpte den. Och jag har berättat om det här förut. För hon är väldigt speciell, den här kvinnan som hade den butiken. Hon sa till mig, ja, så du ska ha den där. Ja, den är ju väldigt dyr, sa hon. Det är en konstig sak att säga i en butik när man vill ändå ha som uppgift liksom att sälja det som finns i butiken. Och så dyr var den inte, den kostade 200 kronor. Och det är ju en gammal bok, den är ju tryckt på 80-talet någon gång. Men jag ville ha den för att det var ju den som satte igång hela min dröm om det här yrket som idag är mitt yrke. Och jag kan fortfarande när jag tittar på omslaget känna en sån, ett litet sting av den där längtan jag hade som liten när jag läste boken. Jag känner inte alls samma sak när jag ser filmen. Man har ju sett den så många gånger nu. Den här, både serieversionen av den och alltså när den är uppklippt av SVT i flera delar och i sin långfilmsformat. Och jag, numera så är det som att nu är det så mycket Dramaten för mig, för det är hälften av skådespelarna där är ju Dramaten-skådespelare. Och någonstans, många av dem har jag träffat i efterhand. Det har blivit liksom så här yrkessmutsigt. Det är någonting med svensk film på 80-talet också, när det är samma människor med i allting. Nu har det ju blivit lite bredare liksom i och med att vi är fler och det görs mer. Men då, 1985-1986, varenda film hade ju med Börje Ahlstedt, Lena Nyman, Allan Edwall. Alltså det är liksom varenda svensk film under hela min barndom hade samma skådespelare. Så det är Per Oscarsson, jag glömde det. Så sen har man liksom träffat dem i efterhand och så har det känts liksom lite yrkesskadat. Men boken är fortfarande ren.